Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Vi fortsätter att gå igenom kitab Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi har kommit fram till hadith om Salama. Vem läser?
Om Salama radiyallahu anha sa det. Jag sa det, Allah sände bud. Jag är en kvinna som flätar håret. Måste jag lösa upp flätorna när jag gosul för janaba? Och en annan rapportering efter menstruationen. Han sallallahu alaihi wasallam sa, nej, det räcker för dig att du häller vatten över ditt huvud 3 gånger.
Ja. Vi talade i förra lektionen om hur man gör gosul. Hadith Aisha och hadith Maimuna, som beskrev profetens rusul alaihi salatu wassalam. Vissa kvinnor gör flätor. Och då kanske det inte är såna här vanliga flätor man gör på 2 minuter. Utan vissa sitter faktiskt i flera timmar och gör flätor. Är det inte så? Och säger man till henne att du måste lösa upp flätorna varenda gång du gör rusul, så blir det väldigt problematiskt och jobbigt för henne. Och generellt islam har kommit för att underlätta och ta bort allt som är jobbigt för människan. Så kvinnan som är gift och kanske blir junub behöver då inte lösa upp sina flätor när hon ska göra rusul. Utan som här nämns i hadithen, det räcker med att hon, när hon gör rusul, bara häller vatten över huvudet. Eller som idag, att hon bara låter duschen vara över sig och vattnet rinna över kroppen. Utan att lösa upp sina flätor. Okej. Så denna hadith bevisar på detta, att man då inte behöver lösa upp sina flätor. Och han nämner också vissa ulema att trots att hadithen talar om kvinnor, så gäller den också män. Då vissa män förr i tiden hade flätor. Och även kanske i vissa kulturer idag så har män flätor. Och profeten alaihissalatu wassalam hade ju flätor vid vissa tillfällen. Så att det är tillåtet. Och om det då är jobbigt och bökigt, krångligt att lösa upp dessa flätor, så räcker det när man gör rusul med att hälla vatten över huvudet så att det kommer på hårbotten. Okay. Sen finns det i den här hadithen en khilaf-fråga. Nästan alla ulema är överens om just denna bestämmelse. Att i janaba, när man är junub, så räcker det med att hälla vatten över huvudet och man behöver inte lösa upp flätorna. Det är typ konsensus i den frågan. Förutom Abdullah bin Umar och någon av hans elever som då sa att hon måste lösa upp flätorna. Men alla om hans åsikten är kärd, den är udda och den går emot hadithen. Och det kan hända att han inte kände till hadithen och därför så sa han det han sa. Och när Aisha radiyallahu anha fick höra om Abdullah bin Amrs åsikt, och det var Abdullah bin Amr och inte Abdullah bin Umar, när hon fick höra om hans åsikt, då han sa åt kvinnorna att de måste ta upp flätorna, så säger hon, ja ajaban, jag blir förvånad över Ibn Amr, den här personen som beordrar kvinnorna som gör rusul att lösa upp sina flätor. Ska han inte också beordra dem att raka av sig håret? Ja, hon verkligen kritiserar den här åsikten. Och så sa hon, jag brukade göra rusul tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wassalam från en och samma tillbringare. Och vi tog vatten, och det jag gjorde inte mer än att ta vatten och sen ösade över huvudet 3 gånger. Jag hade flätor och jag öste vatten över huvudet 3 gånger. Ja, och den hadithen finns i Muslim. Så här kan vi då säga att typ att alla ulema är överens i den här frågan, att det är okej när man gör rusul och har flätor att man då bara häller vatten över huvudet utan att lösa upp flätorna. Men kvinnan som har sin period, där säger vissa ulema att hon måste lösa upp sina flätor. Hon måste lösa upp flätorna, och det räcker inte med att då bara hälla vatten över huvudet. Men Allahu alam, al-jumhur, majoriteten av ulema är på åsikten att det också räcker. Det är åsikten av majoriteten av de lärda. de fyra madahib, Ibn Qudama och många andra stora ulema är på den åsikten att det räcker med även där en al-Hanafiyya, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya och al-Hanabila. Och de använder denna hadith, hadith om Salama, då hon nämner junub, janaba och al-hayd och menstruation. Taib. Medan vissa andra ulema säger att det här tillägget menstruation är svagt i hadithen. Och då så säger de att grunden är att hon måste lösa upp håret när hon gör ghusl efter hennes period. Men alla alam, det som verkar vara mest autentiskt är att hadithen är sahih, då den nämns i sahih muslim, och att hon inte behöver lösa upp sina flätor vare sig det är hayd eller janaba. Taib. Och beviset på det är också hadith Aisha radiyallahu anha som vi nämnde. Och att hadithen även om den bara nämner janaba så är den generell. Och kvinnan som har sin period är också junub. Så hadithen omfattar också henne. Wallahu alam. Så vi lär oss av denna hadith att personer som har flätor behöver inte lösa upp dem för att göra ghusl. Ja. Nästa hadith, vem läser? Varsågod Said.
Aisha. Jag tillåter inte muskén till den som är menstruerande eller den som är junub. Abu Dawud ibn Uzaymas ansåg den vara autentisk.
Ja. Här nämns det i hadith Aisha radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa jag tillåter inte muskén för personen som är junub eller kvinnan som har sin period. Och den här frågan är jättekänd. Och den fråga som man ofta får, är det tillåtet för kvinnan som har sin period att vistas i moskén och att gå på en föreläsning? Det är oftast det som kanske är syftet för att vistas i moskén. Och säger man nej, det är haram, så säger man till henne att du kan inte komma till moskén, du får inte gå på denna föreläsning. Det är haram för dig att gå in i moskén. Och samma sak personen som är junub, men det kanske är mer ovanligt att en man eller kvinna är junub och sen befinner sig i moskén. Men det är någonting som kan hända. Så vad är det korrekta i den här frågan? Får kvinnan som har sin period vistas i moskén eller inte? Och här finns det då också olika åsikter. Majoriteten säger att det är förbjudet. Det inte är tillåtet för kvinnan att vistas i moskén när hon har sin period. Det här är qawl al-jumhur. Majoriteten är på denna åsikt. Och de använder denna hadith som bevis. Den andra åsikten att det är tillåtet för al-junub och al-ha'id och al-nufasa, kvinnan som har sina blödningar efter födsel, att vistas i och att gå in i moskén. Och det här är åsikten av Ibn al-Hazm och Ibn al-Mundhir och al-Muzani. Muzani, han är från al-Hanabila. Och från dagens ulema, Sheikh Albani och Sheikh Muqbil. Ibland de ulema som är på åsikten att det är tillåtet för henne att gå in och att vistas i moskén. Hur svarar de då på den här hadithen? Eller hur? För hadithen säger jag tillåter inte för kvinnan som har sin period att vistas i moskén. Vet ni hur de svarar på hadithen? Ibrahim. De säger att den är svag. Den är daif. Hadithen är inte autentisk. Hadithen är svag. Och från de ulema som säger att hadithen är svag är Al-Bayhaqi och Abdul-Haq. Och Ibn Hazm säger att hadithen är batil. Väldigt starka ord, yani den är typ falsk. Taib. Och även idag Sheikh Albani och Sheikh Muqbil och liknande ulema säger att hadithen är svag. För det finns en person som är svag i berättarkedjan. En kvinna. Och Imam Bukhari sa om hennes hadither, hon kommer med ajaib. Eller hon kommer med yani konstiga hadither typ. Och de nämner också att den här hadithen är förkortad. Och det finns en berättelse bakom den. Och själva berättelsen går emot andra hadither som finns i Bukhari och i Muslim. Vilket tyder på att hadithen inte är autentisk, att det finns någonting fel i hadithen. Och att hon ibland berättar hadithen från Salama och ibland från Aisha. Yani det finns förvirring och osäkerhet kring hadithen, vilket också tyder på att den inte är autentisk. Och de använder också som bevis på att det är tillåtet för kvinnan att vistas i moskén när hon har sin period. Flera andra argument. Bland de argument som Sheikh Albani nämner är hadithen då Aisha radiyallahu anha skulle göra hajj. Och innan hon kommer till Mekka så får hon sin period. Och hon blir ledsen för att inte då kunna utföra det som man gör i hajj. Och då så ger profeten alaihi salam henne tröst och säger att hon ska göra allt man gör i hajj förutom tawaf och salah. Du får inte göra tawaf runt Kaaba och du får inte göra salah. Men du får göra allt annat. Och under allt annat faller in att vistas i moskén, som Sheikh Albani nämner. Yani du får vara i moskén i Mekka, men du får inte göra salah, du får inte göra tawaf. Så om Aisha radiyallahu anha får vistas i den heligaste moskén i Mekka, är det då inte ett bevis på att man får vistas i alla andra moskéer? Eller hur? Skulle det vara haram, då skulle det först och främst vara haram i den moskén. Taib, då är det den bästa och mest nobla moskén på jorden. Så det är ett argument som Sheikh Albani använder. Ett annat argument som också används är att grunden i saker och ting är el-ibaha. Grunden i allting som vi har gått igenom är el-ibaha. Det är att det är tillåtet. Så länge det inte finns ett bevis som tyder på att det är förbjudet. Och här finns inget konkret, autentiskt bevis på att det skulle vara förbjudet. De använder också ett till argument. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att en mörkhyad kvinna blev frisläppt, alltså hon var slavinna. Och hon kommer till Rasulullah alayhi salatu wassalam och accepterade islam. Och hon fick som ett tält, eller en avskärmad plats i moskén. Och denna hadith finns i Bukhari. Och då säger Ibn al-Hazm att den här kvinnan bodde i profetens moské alaihi salatu wassalam. Och det är välkänt att kvinnor får sin period. Och trots detta så nekade inte profeten henne alaihi salatu wassalam från att bo i moskén. Ja. Och han säger att allt som profeten alaihi salatu wassalam inte förbjudit är tillåtet. Taib. Hur kan en kvinna bo i moskén om det skulle vara haram för henne att vistas där när hon får sin period? Och det nämndes inte i hadithen att när hon fick sin period så tog hon sitt tält och bodde utanför moskén och liknande saker. Utan hon bodde i moskén. Och han sa inte till henne att du måste gå ut när du får din period. De nämner också att Ahle Suffa, de fattiga i Medina, bodde i moskén. Och det använder Imam al-Bukhari som bevis då han säger att kapitlet att en man sover i moskén, yani, och den som sover i moskén, yani, bor där, kommer att få ihtilam, kommer att få våta drömmar. Och det nämns inte heller att de blev beordrade att gå ut från moskén när de var junub. Och ett till bevis som Sheikh Albani också använder är då profeten alaihissalam bad Aisha hämta någonting från moskén. Och då säger Aisha, men jag har min period. Och då så säger han, din period är inte i din hand. Yani, det är inte någonting du kan bestämma över. Yani, gå och hämta den. Så att det också, och den hadithen finns i Bukhari, också en hadith som tyder på att det är tillåtet för kvinnan som har sin period att vara i moskén. Okej? Okay? Och det finns inget konkret, autentiskt hadith på att hon inte skulle få vara det. Vissa använder hadithen om Eid. Att kvinnan som har sin period ska hålla sig borta från el-musalla. Ni känner till den. Hon ska vara med. Hon ska gå ut. Medverka vid Eid-firandet. Men hon ska hålla sig borta från el-musalla. Och el-musalla betyder böneplats. Men då säger Sheikh Albani och vissa andra ulema, det betyder hon ska hålla sig borta från bönen. Hon sitter i el-musalla längst bak, men hon ber inte. Att det är det som menas med hadith. Så även där finns inget bevis. Taib. Så slutsatsen är att det är tillåtet för kvinnan som har sin period att vistas i moskén. Och kvinnan som har sin period är inte heller som den som har janaba. Den som har janaba, den som har janaba kan gå och göra ghusl. Eller som vissa sahaba, de gjorde takhfif al-janaba genom att göra wudu och så gick de in i moskén. Okay? Men hon som har sin period kan inte göra något av detta. Så ska hon då straffas med att förbjudas från att gå in i moskén och lyssna på en dars? La. Det ska vi inte säga, utan det är tillåtet för henne att vara i moskén. Ja. Nästa hadith, vem läser? Lamin? Inget papper. Ayabaya ska ha studiehäfte. Hadith Aisha om ghusl. Vilket nummer har ni?
133. Från henne av alla mu'anna också att hon sa det. Jag och alla sändebud sallallahu alaihi wa sallam brukade göra ghusl från janaba ur ett och samma kärl. Våra händer öste vatten från kärlet tillsammans. Överensstämd Ibn Hibban la till våra händer rördes vid.
Ahsant. Mashallah. Hadith Aisha radiyallahu anha att hon brukade göra ghusl tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam och att de tog vatten från samma tillbringare och händerna möttes i vattnet. Den här hadithen visar på två saker, eller tre kan man säga. Den bevisar att det är tillåtet för män att göra ghusl tillsammans med sina fruar. Det är första bestämmelsen. Den andra, den bevisar också på att det inte är förbjudet att se sin fru eller att kvinnan ser sin man naken, som vissa försöker påstå, utan det är tillåtet. Då Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Att de som skyddar sina privata delar förutom från deras fruar och det som deras högerhand äger. Naam. Och hadithen, eller versen, nämner då att en man inte ska visa sina privata delar och en kvinna inte heller ska göra det, förutom för sin maka eller make. Att det här är tillåtet. Eller en slav eller slavinna då, som folk hade förr i tiden, men som folk inte har idag. Och hadithen bevisar också att en person som är junub och stoppar in sin hand i en vattentillbringare, en balja eller liknande, att det inte förstör vattnet. Men vattnet är fortfarande rent och renande. Det här talade vi om i de första lektionerna, de olika sorters vatten. Att vattnet kan bli najis, och enligt vissa ulema det kan bli vatten som är rent men inte renar. Att vattnet ändå är rent. Om en person är junub och stoppar in sina händer i vattnet så kvarstår vattnets renlighet och vattnet blir inte najis. Och att muslimen inte heller blir najis för att man är junub. Man är inte oren för att man är najis, för att man är junub. Man är ändå ren. Så som profeten alaihissalam sa, al-mu'min la yanjus, den troende blir inte oren. Den troende är alltid ren. Ja. Nästa hadith, vem läser? Abi Huraira. Ensaf? Du skriver. Okej. Okay. Halas, då läser jag. Abi Huraira radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: under varje hårstrå finns det janaba. Så tvätta håret och tvätta huden noggrant. Berättad av Abi Dawud Tirmidhi, som säger att den är svag. Det här är en hadith som vissa personer yani sprider, att janaba finns under varje hårstrå. Har ni hört den? Men i alla fall, hadithen är daif, den är svag. Men dess betydelse är autentisk. Alltså vi kanske inte agera på just denna hadith, Men hadithen överensstämmer med versen där Allah säger وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّحَّرُوا. Att om ni är junub så ska ni rena er. Det vill säga, tvätta hela kroppen med huden, yani. Och kroppen betyder här huden. Taib. Och för att komma åt huden måste man komma åt vad som finns under hårstråna. Så själva betydelsen av hadithen, yani, stämmer. Taib, men hadithen är svag. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet om at-tayammum. Och tayammum nämns här i slutet på boken om renlighet. Och det finns bara ett kapitel kvar, det är kapitlet om menstruation. Och författaren, som ni vet, började med att nämna de olika formerna av vatten, tillbringare, vad som är najis, hur man tar bort det som är najis, hur man gör wudu, vad som bryter wudu, sedan hur man gör ghusl och vad som är relaterat till ghusl. Och sen kommer då tayammum. Varför? För att tayammum är yani alternativet och ersättningen till el-wudu och el-ghusl. Och därför nämns det efter. På samma sätt som Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen nämner tayammum efter el-wudu och efter el-ghusl. Yani det är det som ersätter. Kan man inte göra wudu eller kan man inte göra ghusl, så får man göra tayammum. Taib, så det kommer då i slutet på kapitlet om renlighet. Och som ni vet, tayammum är att man renar sig med jordens yta. Om man inte har vatten eller inte kan använda vatten eller fruktar för att använda vatten, då man gör wudu eller ghusl. Yani tayammum ersätter både al-hadath al-asghar och al-hadath al-akbar. Det mindre orena tillståndet och det stora orena tillståndet. Okej? Okay. Och som ni vet så får man göra tayammum om man inte har vatten. Det är det som är kändast. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Alla säger, om ni inte finner vatten, gör då tayammum. Och det är det kändaste. Man hör allt om den här personen som är ute i öknen och inte har vatten. Vad gör han för någonting? Tayammum. Eller hur? Vad säger ni om en person som är ute i öknen och har några liter vatten och han ska färdas i flera dagar? Ska han använda vattnet till wudu eller kan han göra tayammum? Vad säger ni? Tayammum. Varför ska han inte använda vattnet? Precis, att skydda sitt liv, och vattnet är livsviktigt i öknen, går före. Yani dricker han vattnet eller gör han wudu med vattnet, så har han inget vatten att dricka och då dör han av törst. Så han är som en person som inte har vatten. Han har inte tillgång till vatten. Taib. Vad säger ni om en person som kampar uppe i Norrland någonstans och utomhus då, det är typ 20 minus och han får en våt dröm? Okej. Okay. Ska han göra ghusl när han går ut från tältet? Ska han göra ghusl? Det är 20 minusgrader. Och det är jättelångt, flera timmar till närmaste hotell och så vidare. Eller får han göra tayammum? Vad säger Lamin?
Han får göra tayammum baserat på den här hadithen. Jag vet inte vilken sahabi det var som...
Precis. 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 Sahabin som... Och det var i öknen. Det var inte i fjällen. Det var i öknen. Det kan bli ganska kallt, men... inte som i Sverige. Och då gjorde han tayammum istället för ghusl. Namn. Och då så sa profeten al-Islam, typ, bad du när du var junub? Ledde du folk i bönen när du var junub? Och då så sa mannen, ja, för Allah säger, döda inte er själva. Wa la taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Amr ibn al-As, namn. Och då så skrattade profeten al-Islam igen i godkännande till vad han hade gjort. Så han var rädd för att skadas av kylan. Kallt vatten på en iskall natt. Det är ingen bra kombination. Och sen göra ghusl utomhus. Då får man göra tayammum om man fruktar för sin hälsa. Också en person som är sjuk får göra tayammum. en person som kanske har brännskador och inte kan göra wudu, eller en person som kanske är förlamad, delvis förlamad, eller en äldre pensionär som inte kan gå upp och göra wudu och det finns ingen där som kan göra wudu åt personen, då kan den här personen göra tayammum. Okej? Inshallah, vi kommer gå in på lite exempel senare i detta kapitel. Men det är bra att känna till att tayammum är inte bara när man inte har vatten. Utan en person kan ha vatten men ändå göra tayammum. Okej? Och ordet tayammum på arabiska kommer från al-qast. Det betyder att avse någonting. Att vilja någonting. Att avse eller vilja någonting. På arabiska tayammum betyder al-qast. Yuqalu tayammama shay wa yuyammimuhu. Ay qasadahu. Yani person vill ha någonting. Han säger tayammamtu al-ma till exempel. Jag avsåg eller ville ha vattnet. Det är på arabisk, eller den arabiska betydelsen. Och i den religiösa benämningen så är det tayammum att stryka över ansiktet och händerna med det som då kommer upp efter att man slagit händerna på jordens rena yta. Istället för att använda vatten. Och tayammum blev föreskrivet år 6 hijri. Under expeditionen av Bani al-Mustalaq, då Aisha radiyallahu anha tappade sitt smycke. Och ni känner nog till berättelsen. Och det var efter det som al-Munafiqun anklagade henne för zina. Men när hon tappade smycket och de var där ute på ödemarken och inte hade vatten, uppenbarade Allah azza wa jall versen om ett tayammum år 6 hijri. Och tayammum, som vi kommer att nämna, ifrån de unika egenskaperna av denna umma. Som en rahma till denna umma. Och för att också fullborda denna sharia, att den är fullständigt, yani komplett. Det finns inga som helst brister i denna sharia. Ja, och vi tar första hadithen. Vi kan ta andra också idag. Det berättas från Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu att profeten alihi salatu wassalam sa: jag har fått 5 saker som ingen annan före mig har fått. Och i vissa hadither som ingen profet före mig har fått. Allah gav mig seger med en månads avstånd. Och han gjorde jorden till en moské för mig och en plats att rena sig på. Så vart en man befinner sig och tiden för bönen går in, så kan han be. Och författaren har förkortat hadithen. Hadithen nämner 3 egenskaper till. För det nämndes i början 5 egenskaper. Och dessa 3 resterande egenskaper är att Allah tillät för honom el-ghanaim, en krigsbyte. Och det var inte tillåtet för någon före oss. Och jag fick ash-shafa'a, den stora medlingen. Och profeter innan mig brukade skickas till sitt folk specifikt, men jag skickades till hela mänskligheten. Och den hadithen finns i Bukhari. Naam. Mashallah, den här hadithen, den är azim, den är mäktig. Och det är en hadith som handlar om al-khasa'is. Och khasa'is betyder unik egenskap. Någonting som man särskiljer någon med. Man säger på arabiska hada khas. Det här är unikt eller specifikt för dig. Också en person, han är min al-khawas. Han är speciell, han är unik, han är VIP. Ja, khawas. Khasa'is. Och khasa'is betyder då här de unika egenskaper som profeten Muhammad a.s. och hans umma har fått. Och de är jättemånga. Vissa ulema som är Suyuti skrev en bok där jag tror att de nästan nådde 1000. Taib. Och det är otroligt många unika egenskaper. Och Ibn al-Mulaqin har också en bok i ämnet. Och de är viktiga att känna till. Och dessa khasais gav Allah azza wa jall till denna profet och denna umma för att visa att han är den bästa profeten, alaihissalam, och att denna umma är det bästa samfundet. Yani för att särskilja. När man ger någonting och säger jag särskiljer dig med de här gåvorna, den här positionen, så tyder det på att den här personen är speciell. Man särskiljer ju inte dåliga människor, utan man särskiljer ju bra människor. Så man särskiljer här profeten Muhammad alaihissalam över resten av profeter och denna umma över resten av alla andra umman med att de har fått dessa unika och speciella gåvor. Och profeten alaihissalam talar också om dessa gåvor för att tala om Allahs gåvor. Och Allah azza wa jall har sagt i Koranen wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, vad beträffar din herres välgärningar, gåvor, så tala om dem. Yani berätta om det goda som du har fått. Och i hadith ibn Abbas så säger profeten alaihissalam, jag har fått 5 saker som ingen annan har fått före mig. Wala aqulu fakhra, och jag säger inte detta för att skryta. Yani han talar om dessa gåvor för att tala om Allahs gåvor och ni'ma över honom och inte för att skryta. Och det har också nämnts i en hadith, hadith Nu'man ibn Bashir, att profeten alaihissalam sa att tahadduth bi ni'mati Allahi shukr wa tarkuha kufr, att tala om Allahs gåvor är tacksamhet och att lämna det är otro, yani det vill säga otacksamhet. Kufr kan här betyda yani att neka Allahs gåvor. Och den hadithen finns berättad av Ahmed, och Sheikh Albani nämner att den är hassan. Och vissa av salaf sa att den som döljer en ni'ma faqad kafaraha, han har yani varit otacksam. Och den som visar den och sprider den, faqad shakaraha, då har han sannoliken varit tacksam. Så det är någonting fint att man påminner sig själv och påminner Allah, och man påminner också sina medmänniskor om alla de gåvor som man har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. I den här hadithen så nämner Rasulullah alaihi salatu wassalam 5 stycken khasais. Och som vi sa, al-khasais, de är mera än 5. Men han sa här, jag har fått 5 unika egenskaper som ingen annan har fått. Och det betyder inte att de är begränsade till 5. Men han gjorde ofta så, alaihi salatu wassalam, att han ville inte göra det svårt för folk. Jag har fått 5 betyder att jag har fått 5 och mera. Det är som när han säger att akta er för de 7 stora synderna. Är de stora synderna bara 7? Lä. De är som Ibn Abbas sa, upp till 70. Så är ni 7 stycken jättefarliga synder. Och sen finns det andra synder som också är stora. Och samma sak här, jag har fått 5 unika egenskaper. Det är ni speciella saker. Och det finns andra unika egenskaper utöver detta. Och han säger här, den första unika egenskapen Allah gav mig seger. Nusirtu bi ru'b masiratu shahr. Allah gav mig seger med en månads avstånd. Eller Allah gav mig seger genom att kasta skräck i mina fienders hjärtan med en månads avstånd. Naam. Allah azza wa jall ger seger till sina tjänare på olika sätt. Det kan vara fysiskt, med att Allah skickar stenar från himlen. Allah låter jorden sluka upp hans fiende. Allah skickar storm. Allah skickar vatten. Allah skickar sina änglar. Eller hur? Seger kan också vara här som, vad säger man, metaforiskt eller mentalt. Att Allah subhanahu wa ta'ala kastar skräck i fiendes hjärtan. Som Allah också nämner i surat al-Anfal. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b. Allah säger att vi kommer kasta skräck i de otrognas hjärtan. Yani de ger upp och blir rädda och vänder om och tappar den här krigslusten och modet inför striden. Och har man inte det, då är man som förlorad. Eller hur? Om du har en armé där alla är rädda, alla skakar, alla vill hem, ingen vill kriga, de har inget mål med sitt krig. De är bara dittvingade. Hur ska de vinna? Taib, så Allah azza wa jall kastade skräck i fiendens hjärtan på en månads avstånd. Det vill säga, om fiender som var så långt bort som det tar att resa en månad visste att profeten alaihissalam skulle komma, så kastade Allah skräck i deras hjärta. Och det blev då en form av seger. Taib. Och vi ser man nämner här, varför nämnde han en månads avstånd? Jo, för att den mest avlägsna fienden på den tiden, det var det romerska riket. Och det var en månads avstånd. Taib. Så att det fanns ingen fiende att vara rädd för efter romarna, det bysantiska riket. Så att han nämnde då det som sen skulle komma att ske, att sahaba skulle attackera romarna. Taib, en fråga här. Nusirtu birub. Allah gav mig seger med skräck som han kastar i fiendens hjärta. Är det här unikt för honom eller det gäller också hela umman? Det gäller de som kommer efter och kan gälla för folk idag. Vad säger ni? Att Allah ger seger till muslimerna genom att sätta skräck i fiendens hjärta.
Även idag.
Du säger att det gäller även idag? Det är om vi håller fast vid det som profeten var på alaihissalam. Vi är som hans armé var då. Men om vi är som idag, Allahu alam, då är det mera att hadith Thauban implementeras på oss. Och det är en väldigt mäktig hadith som också tar upp det här. Det här nämner att Rasulullah alaihissalam sa: Yushikul umam. Det kommer att komma en tid där samfunden kallar varandra mot er. Bjuder in varandra mot er. Så som de bjuder in varandra att äta från ett fat med mat. Janel kuffar. Det kommer att komma en tid innan domedagen där kuffar bjuder in varandra mot muslimerna. Ta vad ni vill av muslimerna. Ta vad ni vill av deras länder. På samma sätt som ni tar vad ni vill från ett fat med mat. Och då så reagerade sahaba och sa: Ja Rasulullah, är det för att vi är få den dagen? Deras första reaktion. Det här kan inte vara möjligt då muslimerna är många. Att de låter sig utnyttjas av deras fiender på det här sättet. Och då så sa profeten alaihissalam: Nej, ni är många den dagen. La. Ni är många den dagen. Walakinnakum ghutha ka ghutha is-sail. Men ni kommer att vara som skummet på havet. Och Allah kommer att ta bort rädslan de hade för er från deras hjärtan. Allah kommer att ta bort rädslan. وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ الْمَحَابَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِكُمْ. Och Allah kommer att ta bort den här rädslan som kuffar hade i sina hjärtan mot er. Och Allah kommer att kasta svaghet i era hjärtan. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْن. Och då så sa sahaba: مَلْ وَهْن. Vad är denna svaghet, ja Rasulullah? Och då så sa han: hubbu dunya wa karahiyatul maut. Det är kärlek till dunya och ett hat att dö. Eller rädsla eller avsky från att dö. Och denna hadith är sahih. Den finns i Abi Dawud och Musnad Imam Ahmed. Och subhanallah, den här hadithen är en profetia som vi kan se idag. Det är inte så. Att kuffar utnyttjar muslimer och deras länder som de vill. Speciellt det vi kan se på kolonialtiden, då man gärna ordagrant satt och delade upp muslimska länder med en penna och drog de här dagens gränser som finns i muslimska länder. De kommer från kuffar som koloniserade muslimska länder. De åkte dit, tvingade på dem engelsk mentalitet, franska lagar och liknande, tvingade på dem språket och försökte att ta bort islam från dem helt och hållet. Ta bort arabiska, ta bort islam, ta bort koran, ta bort hijab. Och sen, inte bara på det, de tog el-khairat. De tog det goda som fanns i muslimska länder. Guld, silver. Och sen när de pumpat ut allting så kastade de landet i kaos. Lämnar en diktatur i makten och åkte tillbaka som att vi gav dem frihet. Nej, som han alla. Och tyvärr, det här är det. Den här liknelsen av att bjuda varandra till ett fat med mat. Och sahabas reaktion, det var direkt, men vi måste bara få den tiden. Hur kan muslimerna tillåta någonting sånt? Ja, vi skulle aldrig tillåta det. Men då så säger han, nej, ni är många den tiden. Ni är många. Men ni är som skummet på havet. Subhanallah. Och det här tyvärr kan ses idag. 1,7 miljarder muslimer. 1,7 miljarder. En var fjärde, var femte människa på jorden är muslim. Hur kommer det sig att det vi kan se nu på nyheterna, att man ger bort Palestina? Skulle det vara möjligt om muslimerna var starka? Att man ger bort Palestina, ett muslimskt land som erövrades av Umar radiallahu anhu, där det finns den tredje heligaste moskén i islam. Skulle vi acceptera det om vi var starka? La wallahi, vi skulle aldrig acceptera det. Eller hur? Hur är någonting sånt möjligt? Och landet ligger bland muslimska länder. Inte att det ligger på andra sidan jorden. Nej, det ligger bland muslimska länder, omringat av muslimska länder. Men subhanallah, ingenting händer. Varför? För muslimerna, de är som den här beskrivningen. Som skummet på havet. Och skummet på havet finns det ingen nytta i. Har ni varit vid havet och sett det här skummet någon gång? Man ser det ofta som man är utomlands, saltvatten och sånt. Det kommer vid stranden. Det här skummet, vad brukar finnas i skummet? Smuts. Det samlar på sig havets smuts. Och skummet följer också vågorna. Den kan inte ta sig dit den vill eller någonting sånt. Det finns ingen nytta i den. Som tyvärr också är beskrivningen av många muslimer. Det finns ingen nytta i dem. Och att de också hakar på vågen. De följer efter kuffar dit vinden blåser. Och samlar på sig allt smuts och skit som kuffar kommer med. Och tyvärr, det här är beskrivningen av många muslimer. Att de är som det här skummet på havet. Som han Allah. Och sen vad hände? Allah kommer ta bort den rädsla som kuffar hade i sina hjärtan från er. Motsatsen till hadithen. Varför? För de vänt sig bort från islam. De vänt sig bort från att följa profeten sunna a.s. och blivit svaga i sin din. Så att det finns ingenting att frukta. Allah al-musta'an. Det finns till och med de här uttalanden från en israelisk minister som sa, vad var det? Så länge yani muslimerna inte ens kan stå i en buskö behöver vi inte vara rädda. Eller ett annat uttalande, vad var det? När muslimerna ber salat al-fajr i moskén som de ber jumma, då kan vi vara rädda. Men just nu det är lugnt. Alltså, vi behöver inte vara rädda. Allah al-musta'an. Så, och vad händer sen? Och Allah kommer kasta svaghet i era hjärtan. Svaghet, al-wahn. Och vad var den här sjukdomen, al-wahn? Det var kärlek till dunya och förakt eller avsky för döden. Att de kommer bli besatta av dunya och göra dunya till sitt högsta mål. Och glömmer bort att kämpa för al-akhira. Allah al-musta'an. Och Allah kommer få dem också att yani frukta döden och hata döden. Och sahaba var exakt tvärtom. De var ett folk som hatade dunya, brydde sig inte om dunya och längtade efter döden. Yani dö som shuhada och komma till Jannah. Wallah musta'an. Så väldigt viktigt att muslimerna skärper sig och går tillbaka till att hålla fast vid islam. Och den enkla frågan är, eller enkla svaret på frågan är, när ska vi få tillbaka ära? När ska vi få tillbaka Palestina? När vi går tillbaka till islam. Enkelt. Mätta sig udu lejna filastin idha udna ilallah. Så enkelt är det. Det finns ingen genväg. Det är inte med hjälp av FN vi kommer få tillbaka Palestina. Det är inte med hjälp av demokrati och demonstrationer och uppror och liknande. Utan det är med hjälp av att gå tillbaka till Al-Quran och Sunna. Att vi håller fast vid islam. Och då kommer Allah ge oss seger. In tansur Allah, yansurkum. Allah säger att om ni ger Allah seger, så kommer han att ge er seger. Allah al-musta'an. Och sen så säger profeten alaihissalam den andra egenskapen. Och Allah gjorde jorden till en moské för mig. Wa ju'ilat lil ardu masjidan. Och Allah gjorde jorden till en moské för mig. ordet masjid på arabiska betyder ju språkligt en plats av sujud. Okej, en plats där du gör sujud är på arabiska språket en masjid. Okej. Så ordet masjid har två, man kan säga två, den specifika och den generella betydelsen. Två innebörder. Den specifika innebörden av masjid är det som vi idag känner till som moské. En böneplats, en byggnad där man utför sina fem dagliga böner. Det är masjid. Okay? Masjid i den generella betydelsen är varje plats man ber på. Det kan vara här ute på gräsmattan. Det kan vara här i lokalen. Det kan vara någon speciell plats där man ber bara. Det är en masjid. Okej? Så här säger profeten alaihissalam att Allah har gjort hela jorden till en moské för mig. Och det nämns i vissa hadither, och de innan oss, när bönen gick in, fick inte be. När bönen gick in, fick inte be förutom på deras specifika böneplatser. Gärna i deras moskéer, eller vad som kallades för kyrkor, eller synagogor och liknande. Så de innan oss, om de var på en resa, ute någonstans, tog flera dagar, fick inte göra salam. De fick vänta tills de kommer fram till staden och där finns det en plats för bön. Så här är en unik ni'ma som Allah Azza wa Jalla gav till denna umma. Där Allah Azza wa Jalla inte vill att vi ska tappa kontakten med honom. En person, du säger till en person, du får inte be. Tills du kommer till moskén tar en vecka. En person kommer tappa kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer bli svag i sin din, eller hur? Men Allah vill att vi ständigt ska upprätthålla denna kontakt så vi får be vart som helst. Okej? Okay? Så hela jorden är en moské. Vart du än befinner dig och bönen går in så ska du be. Mashallah. Hela jorden är en moské. Och vi kommer komma till det sen i kapitlet om bönen. Med undantag av vissa platser. Yani, du får inte be på el-maqbara, begravningsplatsen. Du får inte be i toaletten. Du får inte be en bastu, du får inte be i ett kamelstall. Men det här är väldigt få och udda platser. Annars generellt du får be vart som helst. I skogen, i öknen, på en ö, på en båt, på ett flygplan, på ett tåg, på bussen. Du får be överallt. Så du har ingen ursäkt att säga jag måste vänta med att be tills jag kommer till moskén. Och tiden för bönen går ut eller någonting sånt. Utan hamnar du kan be vart som helst. Och sen säger han att jorden är också ett medel för att rena sig. Wattahura. Ett medel för att rena sig, yani jorden renar människan. På samma sätt som vatten renar människan i wudu och ghusl, renas också människan av att göra tayammum. Och det här är också något unikt för denna umma. Ingen annan profet och hans folk hade tayammum. Utan det här är något unikt för profeten Muhammeds umma alaihi salatu wassalam. Och här säger han att jorden al-ard wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Att jordens yta är ett medel för att rena sig. Och här kommer en ikhtilaf fråga. Om man kollar på de kommande haditherna. Där står det وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورَ. Att dess jord, en i sand, är ett medel för att rena oss om vi inte finner vatten. وَجُعِلَتْ تُرَابُ لِي تَهُورَ. Och dess sand är ett sätt att rena sig på för oss. Här finns det ikhtilaf. Kan man göra wudu eller kan man göra tayammum med hela jordens yta? Är ni här ute på gräsmattan? Eller måste det vara sand och grus och sten? Här finns två stycken åsikter här. Och vi har de flesta ulema, de säger att det måste vara sand. Det måste vara sand eller jord eller lera eller liknande. Det är åsikten av majoriteten av de lärda. Eller åsikten av Shafi'i och Ahmed. Som är på den åsikten. Sen finns det de ulema som säger att du kan göra tayammum på hela jordens yta. då Allah säger Sa'idan Tayyiba. Och det här är åsikten av Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah och Shawkani. Och inshallah det är den korrekta åsikten. Som också man kan säga rent logiskt överensstämmer med hadithen. Hadithen talar om den här dygden som vi har fått. Att Allah har underlättat för oss. Att han har jorden till en plats där vi kan rena oss. Men om vi säger att det begränsas till sand, då blir det genast inte lika lätt. För då betyder det att du kanske måste ta med dig sand i en påse. Du kan inte göra tayammum vart som helst, eller hur? Så att då blir det genast begränsat. Och det överensstämmer inte riktigt med yani själva budskapet av att det har underlättats. Att hela jorden är en plats för att rena sig. Vilket inshallah är den korrekta åsikten. Att man kan göra tayammum yani på hela jordens yta. Men i gräsmattor, sand, jord, lera och liknande. Spelar ingen roll om den är torr eller fuktig, blöt. Allting funkar. Okej? Okay? Ja. Och även väggar. Profeten Alisam gjorde tayammum på väggar. Men då nämner vissa ulema att de ska vara utomhus eller de ska ha sand. Inte som betongväggar eller stenväggar och liknande. Till skillnad från väggar som är målade. Som här till exempel. Finns ingen sand eller damm på väggarna. Medan vissa ulema säger att det går. Men det säkraste är att undvika. Yani, ska du göra tayammum på väggen? Gör tayammum på väggen utanför. Öppna fönstret. Slå händerna på väggen och chalas. Om du behöver. Det hände mig när jag var på akuten. Kunde inte jag vodo. Chalas. Vad ska jag göra? Öppna fönstret. Bismilla. Sen chalas. Tayammum. Kan du göra dina salat. Ja. Vad nämndes sen i hadithen? Sen nämndes den tredje egenskapen. Wa uhillat li al-ghanaim. Och Allah gjorde krigsbyten halal för mig. Och det nämns i autentiska hadither att det var haram för dem som var innan. När de gjorde jihad och vann slaget och tog krigsbyten så fick de samla alla krigsbyten på slagfältet och Allah skickade ner en eld som brände upp allting. Ja, de fick inte ta en krona, inte en nål, ingenting fick de ta. Utan de skulle lägga allting på slagfältet tills Allah skickade ner en eld som brände upp allting. Men Allah Azza wa Jal gjorde det halal för denna umma. Nam. Och sen så säger han och jag fick den stora medlingen på domedagen. Nam. Och det här är också någonting som profeten alaihissalam har sagt och han sa att varje profet fick en besvarad åkallan. Då fick en dua som var mustajab. Och de alla påskyndade sin dua i detta liv. Men jag sparade min dua för min umma i nästa liv. Alayhi salatu wassalam. Och det är det som kallas för shafa'at al-udhma. Al-maqam al-mahmud. Den platsen på domedagen. Där al-awwalin wal-akhirin kommer att se hans status alayhi salatu wassalam. Så som han sa. Ana sayyid waladi adam yawm al-qiyama. Jag är människornas mästare eller ledare på domedagen. Den bästa människan. Alayhi salatu wassalam. Kommer att få denna unika shafa'a på domedagen. Då människorna befinner sig i stress, i oro, i skräck, i rädsla. Som ni vet, domedagen är lång, solen kommer nära, värmen är stark. Finns ingenstans att fly. Och alla är där utan någonting. Och då så säger vissa människor till varandra. Finns det ingen som vi kan vända oss till som kan be för oss? Jag vill be Allah Azza wa Jalla att påskynda processen. Och att underlätta för oss på domedagen. Och då säger de, vi vänder oss till Adam a.s. Och de kommer till profeten Adam a.s. Och säger att enta Abul Bashar, du är människornas fader. Allah skapade dig med sina händer. Lärde dig allting och fick änglarna att göra sujud för dig. Ser du inte hur svårt vi har det? Kan du inte be till din herre att han ska underlätta för oss? Och då så säger Adam att jag blev förbjuden från att äta från trädet. Men jag trotsade och åt. Och min herre är så arg idag. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Gå till någon annan. Gå till Noah. Han är Allahs första sändebud till jorden. Och då vänder sig folk till Noah. Och han ursäktar sig också. Och säger gå till någon annan. Han säger samma svar som Adam. Att Allah är så arg idag. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Idag tänker jag bara på mig själv. Gå till någon annan. Gå till Ibrahim. Och Ibrahim a.s. ursäktar sig också. Och säger gå till Musa. Och Musa ursäktar sig och säger gå till Isa. Och Isa ursäktar sig också och säger gå till Muhammed a.s. Och när folket då kommer till profeten Muhammed a.s. så kommer han att säga ana laha. Jag ska ta på mig detta. Han säger inte nefsi nefsi. Utan han tvärtom säger ummati ummati. Och han går inför Allah azza wa jalls arsh och faller ner i sujud. Och Allah kommer inspirera honom att göra dua som ingen människa någonsin gjort tidigare. Tills Allah säger lyft upp ditt huvud och be. Du kommer att få. Och medla, det kommer att accepteras. Och då kommer han att medla för denna umma. Och för mänskligheten generellt att Allah ska underlätta. Allah ska påskynda processen. Allah ska rädda vissa människor som egentligen ska till elden. Men att de ska slippa. Och att de ska få gå in i paradiset. Och så vidare. Och det här är det som kallas för El-Maqam El-Mahmud. Yani den prisvärda och upphöjda platsen på domedagen. Naam. Och sen så sa profeten a.s. att en profet brukade skickas till sitt folk specifikt. Men jag skickades till hela mänskligheten. Och i vissa hadither, och jag är den sista profeten. Och Allah förseglade och stängde med mig profetskapet. Jag är den sista profeten. Så här nämner han den sista egenskapen. Och det var att profeter innan skickades till sitt folk specifikt. Till en by, till en stad, till en viss etnicitet och så vidare. Medan jag skickades till hela mänskligheten. Och här mänskligheten omfattar el-insu wal-jinn. Både människor och jinner. Yani Allah azza wa jal skickade honom till alla. El-abjad, wal-aswad, wal-ahmar. Till de vita, till de svarta, till de röda. Till alla, mashallah. Och det här är väldigt vackert. Att islam inte är en religion som särskiljer ett visst folk. Islam är ingen arabreligion. Som vissa tror. Som vissa säger att det är en religion för araberna. Nej, profeten var arab. Koranen är på arabiska. Men religionen är för alla. Så är det. Och om man kollar idag på världens muslimer. Så finner man att endast en minoritet är araber. Yani ungefär 20%. Och 80% är icke-araber. Eller hur? Det finns mer indonesiska muslimer än arabiska muslimer. Det finns mer indiska muslimer än arabiska muslimer. Så det är absolut inte en arabreligion, utan det är en religion för hela mänskligheten. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah säger att vi skickade dig endast som ett sändebud till hela mänskligheten. Naam. Så mashallah, hadithen visar då på dessa enorma förträffligheter och dygder som Allah azza wa jall gav till denna umma och till profeten Muhammad a.s. Och vi tackar Allah för dessa gåvor och ber Allah azza wa jall att göra oss stabila och fasta på hans religion tills den dagen vi dör. Amin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.